Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Det här är Folkbladets poddradio Vidar möter med mig, Vidar Andersson. Jag är chefredaktör på Folkbladet och jag är också ansvarig för Folkbladets ledarsida som skrivs utifrån en oberoende socialdemokratisk hållning. Så i den här poddradion kommer jag att möta politiska personer av olika slag. Och vi ska ha ganska så korta och, hoppas jag, rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidar möter. Hans Stigson, varmt välkommen till podden Vidar möter.
Tack så mycket.
Du är politisk redaktör på Norrköpings Tidningar.
Ja.
Hur länge har du varit det?
Det har jag varit i 20 år faktiskt i år.
20 år just i år?
Ja, det är 21 februari.
Ja.
Ja.
Jag läser dig och lyssnar på dig ofta med stort intresse. Får jag säga så att du, i mina ögon, du är en rejäl högerman? Är det?
Ja, det hoppas jag verkligen.
Ja.
Jag brukar kalla mig moderat. Att jag är, det är jag som är, eller rättare sagt, vi var ju flera tidigare på ledarredaktionen, att det var vi som var de riktiga moderaterna.
Ja.
Och det var ju då alla man skulle vara nya moderater. Och nu så ska man ju fråga hur konservativ man är och så vidare. Men jag fortsätter att kalla mig moderat. Jag har inte rört mig någonstans.
Har inte rört dig någonstans?
Nej, jag är, i den meningen är jag stockkonservativ. Jag har tyckt samma sak i 20 år. Ja, inte riktigt, det ska erkännas. Men i dessa tiderna så är det väldigt flytande med vad man tycker. Och ideologiska begrepp kan betyda lite vad som helst. Så tycker jag att det är det att fortsätta kalla sig detta helt enkelt.
Ja. Och du är också hemvärldsman?
Nej, det är jag inte. Men jag har varit.
Ja, eller hur? Ja.
Men jag skriver en hel del om hemvärnet.
Ja,
Att det ligger mig varmt om hjärtat.
Och de här klassiska värdena. Och det här säger jag med uppskattning, Hans. Alltså,
jag funderar på detta. Alltså, det är alltid jag står en socialdemokrat på andra sidan. Nu kommer jag att trampa i fällan.
Nej, det tror
jag inte. Jag litar på dig, Vidar.
Ja.
Men jag står nog för klassiska värden. Det gör jag nu.
Ja.
Det tror jag nu.
Har du alltid gjort det sen du var liten?
Ja, det tror jag. Det är klart, vissa saker tillkommer ju och andra försvinner. Va? Men det är nog ungefär så här jag tyckt faktiskt.
När vi spelar in det här så har coronaviruset seglat upp som den stora frågan i Sverige. Inte bara i politiken utan i samhället. Och, större sammanslutningar, över 500 personer, är förbjudna. Gym stänger, konserter ställs in, fler och fler blir smittade. Vad är din bedömning? Vad är det som händer?
Att det tyvärr är vad man hade kunnat förutse att det skulle kunna hända. Inte nödvändigtvis att det skulle kunna hända, men att det kunde hända. Det är detta som är det jobbiga. För att redan i januari så skulle man kunna anta att det här skulle kunna utveckla sig till en pandemi. Jag trodde det själv. Jag trodde inte det skulle gå vägen via Europa, utan jag trodde det skulle gå vägen via Indien och Afrika kanske. Men Europa klarade inte heller naturligtvis. Och då så hamnar man förr eller senare i ett sånt här läge. Sverige drabbats relativt hårt i Europa dessutom. Så att det sorgliga med det hela det här, det är det att vi hade naturligtvis inte kunnat förhindra att det här sprids över hela världen. Men vi kunde tagit större höjd för det här själva. Vi befinner oss i efterhand. Efterhand i åtgärder, men framförallt efterhand mentalt just nu.
Är det inte naturligt att befinna sig i efterhand? Jag menar, först kommer väl problemet och sen kommer lösningen, eller?
Nej, inte om man har lite fantasi. Det är just detta som är problemet. Det finns ingen fantasi. Och sen finns det ett sånt här bekvämlighetstänkande fortfarande som är helt mänskligt förståeligt, va? Det vill säga att man vill inte ta in hur allvarligt det är. Ja, hur allvarligt är det nu i Sverige till exempel? Låt oss säga att vi inte lyckas stoppa smittan, men att den ändå inte blir jättestor. Säg 10% av befolkningen smittas. 10% av de här blir svårt sjuka. 10% av de här i sin tur dör. Det har vi räknat lågt hela vägen. Det är 10 000 döda. Det är alltså de siffrorna vi talar om. Och det är klart att hade man tänkt från början att det skulle kunna gå så här, då hade man tagit höjd för det.
Mm. Och vad skulle man ha gjort då i januari till exempel?
Ja, redan i januari så kanske inte man kunde gjort så mycket exakt just då, men man kunde börjat förbereda helt enkelt. Man kunde se till att det finns mer sjukvårdsmaterial. Man kunde lagt ut bättre planläggning för det här. Och sen det är klart att man skulle införa reserestriktioner tidigare. Nu har det ju kommit via Italien, vilket kanske var lite oväntat. Det var oväntat för mig i alla fall, men det som Leif G.W. Persson sa, att detta är en typisk medelklassgrej. Han såg det faktiskt i klasstermer. Han sa att det är liksom den förhållandevis välbärd medelklassen som far omkring i världen, och i detta fallet då Italien, och träffar många, bor i storstäder och så vidare. Ja, då sprids det därifrån också.
Mm. Ja, de fall som finns nu när vi spelar in det här på torsdagen i Östergötland, det är ju inresande, de 6-7 kända fallen.
Ja, det är så, än så länge. Va? Ja. Men nu det är ju det som är när den liksom blir självverkande, inhemsk så att säga, va? Att det sprids inom landet. Va? Då, då är det jätte, men det går nog fortfarande att göra en del med reserestriktioner, det skulle jag tro.
Mm. Du, man kan ju prata om det här utifrån sjukvården, äldreomsorgen och så vidare. Men jag tänkte, vi är ju politiska redaktörer båda två, så låt oss hålla oss kvar lite vid politiken. Vad får det här för politiska implikationer, skulle du vilja säga? Kommer det påverka människors politiska preferenser?
Jo, ja, enormt. Det anmärkningsvärda så här långt, det är ju det man har ju hört för lite enkla opinionsundersökningar om vad förtroendet är. Förtroendet för sjukvård och folkhälsomyndigheter och så vidare är fortfarande rätt stort. Det är ganska bra. Däremot är det lågt för regeringen.
Mm.
Och det är ovanligt, nu är det tidigt i fasen så att säga, vi vet inte riktigt hur det kan sluta, men det är ovanligt i så fall, för att kriser brukar leda till det att man sluter upp bakom den sittande politiska ledningen.
Mm.
Men det är en väldigt dålig start för regeringen.
Ja, man kan säga, men speglar inte det de allmänna opinionssiffrorna? Det är, så som opinionsläget ser ut, så regeringens siffror och Löfvens siffror är ju väldigt låga.
Ja, jo, men så är det ju naturligtvis. Vad det är som jag sagt, det är tidigt. Det kan hända att detta ändrar sig sen längre fram. Va? Men det är klart att det känns ju på något vis nästan lite ovärdigt på ett sätt att prata om det också. För det är klart att det här är en bisak och det går inte partipolitiskt. Men det är klart att det här kommer helt avgörande för att komma att sluta för regeringen, tror jag. Lyckas man bra för det här, då blir det en comeback för Löfven och Socialdemokraterna. Mm. Lyckas man dåligt med det här, då är det, jag tror knappt han kan sitta kvar till nästa valens.
Mm. Är du så säker på att du får de här politiska implikationerna? Alltså att det får de här, alla frågor, alltså om man tittar på de här stora opinionsinstituten, jag tänker framförallt på SOM-institutet i Göteborg man möter, så har ju folk en väldigt massa bestämda uppfattningar om saker och ting. Alltså man, 80-90% tycker sig eller så i enskilda sakfrågor. Mm. Och, men sen när det väl hamnar i valurnan, så är det få av de där sakfrågorna som påverkar hur man faktiskt röstar, utan det brukar bli ungefär som vanligt. Alltså, förstår vad jag menar? Alltså,
jag förstår vad du menar, men jag håller inte med dig, därför att det är så i fredstid så att säga. Va?
Ja.
Och det här är mer liknande krigstid. Det är svår kristid helt enkelt. Va?
Mm.
Och alltså det stora exemplet på det här, va, det är ju riksdagsvalet 1940. Där Socialdemokraterna får 57% bästa resultatet någonsin. I praktiken en förtroendeomröstning på Albin Hansson. Och det är klart att så många socialdemokrater fanns det inte, men det var så oerhört viktigt att sluta upp. Mm. Nu är det klart, vi är inte i närheten av den typen av hot. Va? Men psykologin tror jag är detsamma.
Mm.
Det kommer att få väldigt stor betydelse också, detta att folks vardag påverkas.
Mm.
Och också det att tyvärr är jag rädd för att vi kommer att se många hemska tragedier. Va? För att om äldreboende drabbas, va, så kan väldigt många dö på äldreboendet på en gång. Och så är det restriktioner. Man får inte lov att komma dit och besöka sina gamla och så vidare.
Mm.
Det här är en situation vi är ovana vid i Sverige. Va? Vi är ju trots allt vana att leva ett väldigt liberalt samhälle. Det får vi ett väldigt mycket mer inskränkt samhälle.
Mm. Nu har det ju kommit beslut om att stoppa de här större sammankomsterna. Det slår ju hårt mot idrott och konserter och så vidare. Tror du kommer det bli så att vi kommer att stänga skolor? Och...
Ja, det skulle inte förvåna mig.
Mm.
Jag tycker det är bra att man tog det här beslutet. Man kunde börjat på den vägen tidigare. Va? Det är, jag skulle inte bli helt förvånad om skolor stänger. Sen säger detta att det smittar inte så mycket mellan barn, och det är sant naturligtvis. Mm. Så det är ju det som är väldigt lyckosamt i det hela trots allt. Men det är klart att lärare kan ju också bli smittade, va? Så mm. att det är, jag tror inte att det är slut med det här tyvärr.
Mm. Hör du, politik rullar ju på och har gjort i hundratals år, i tusentals år, och politiken kommer att överleva detta också.
Ja. Så
frågan är, vi ser ju fram emot ett val här senast 2022. Man ska väl tänka att det blir då. Det är svårt att tänka sig att det blir någon val tidigare.
Nej, jag tror knappt det. Det är ju så, vi har ju fasta mandatperioder. Det blir ju mindre och mindre lönt att hålla ett val.
Mm. Nu kan man säga att, håller du med om min beskrivning, att vi har två nya block. De kanske inte är så regeringsdugliga, men vi har två nya block. Ett januariblock och ett moderat SD-KD-block.
Nej, jag gör faktiskt inte det.
Nej.
Inget av dem existerar. Januariblocket, det är liksom det motviljas koalition, skulle jag kalla det för. I brist på bättre ungefär, va? Och halvt att man ångrar sig lite varstans, men man har inget annat att hålla fast vid nu. Och det andra, det är ju då det konservativa blocket som Jimmie Åkesson drömmer om, va?
Mm.
Och det finns ju inte heller. Och dessutom nu senast så gjorde Jimmie Åkesson bort sig med att åka omkring och jönsa runder i Turkiet helt enkelt, va? Allt han lyckades med det var att han generade Moderaterna, som liksom då man ska försöka samarbeta med dem. Nej, det blir inte lätt.
Mm.
Utan jag tror att vi får en mycket, mycket lösligare situation. Och kanske det att vi får fler regeringsombildningar också. Jag tror inte att vi får nya block på det sättet. Utan jag tror det att det kommer att flytta runt mer helt enkelt.
Mm. Men är det så, om man ser på vad som har hänt på riktigt, alltså de sista 30 åren, så är det att Socialdemokraterna har tappat ungefär 16 procentenheter och Sverigedemokraterna har vunnit ungefär 16-17. Procentenheter sedan 1988. Det är då första gången man ser.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Sverigedemokraterna på allvar i riksdagsvalet. De hade 1100 röster. Och minst de andra partierna, de guppar ungefär. Moderaterna går ju upp och ner om man tittar på de här 100 åren som har gått.
Mm.
Det följer ju, det går inte upp eller ner, utan det guppar fram.
Ja.
Eller hur? Så det är ju egentligen det som har hänt. Så står striden mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna? Är det det som är striden? Eller?
Delvis är det nog det. Alltså det är... Sverigedemokraterna har ju tidigare också profiterat lite grann på Moderaterna. Va? Alltså klassiska moderater, sådana som jag egentligen, fast inte så klassiska som man envisas att hålla fast sitt gamla parti, vad som än händer. Ja. Ja, du skrattar, du känner igen det.
Sossar
likadana, va? Nej, man ska aldrig och så vidare. Det är, men det, man har ju tagit många konservativa klassiska röster, så är det ju. Men detta har man ju lyckats stoppa och till och med ta tillbaka lite grann.
Mm.
Nu så är det ju naturligtvis detta att det är väldigt mycket strid om de traditionella arbetarväljarna som går över till Sverigedemokraterna. Och det är ett jättestort skifte. Det är inte säkert att det håller i sig det här. Alltså, någon gång kommer även Sverigedemokraterna att backa.
Mm.
Men det är ett väldigt, väldigt stort skifte i svensk politik. Så är det.
Jag nämnde ju som institutet förut, och när man följer deras forskning där under de senaste 20-30 åren, så ser man att en av de mycket, mycket få sakfrågorna som har fått människor att verkligen byta parti är migrationsfrågan. Alltså som mycket tydligt, och man talar om produktionsarbetare, det vill säga socialdemokratiska kärnväljare, som där nästan hälften av dem säger nu, alltså att de inte kan tänka sig att gå tillbaka och rösta på Socialdemokraterna. De har alltså gått över till Sverigedemokraterna, mer permanent känns det som.
Ja, alltså Socialdemokraterna gör ju i relationen med Sverigedemokraterna kan man säga samma fel som Moderaterna gjorde länge innan Fredrik Reinfeldt. Man kan faktiskt lära sig någonting av Reinfeldt i det här, vilket kanske verkar överraskande då om vi talar om migrationsfrågor och så, men vad han helt enkelt kom fram till det var detta att man ska inte förolämpa socialdemokrater. För att om man förolämpar socialdemokrater så känner sig deras väljare också förolämpade. Och då kommer de aldrig att rösta på en byta sida. Det är samma som händer nu. Va? Sverigedemokraterna framställs fortfarande, åtminstone från vänsterhåll, som rasister.
Mm.
Och då känner sig deras väljare också förolämpade. Och då kommer ju de inte att byta.
Mm.
Alltså, om man förolämpar någon alltså, så då den personen kommer hålla fast ännu hårdare vid sin åsikt. Så att jag tror det är där man skulle börja, va? Att sluta förolämpa. Man kan kritisera dem när de gör fel, va? Och skulle de vara rasister ska man kritisera dem då, men inte hela tiden hålla på och köra det spåret.
Mm. Nu verkar det som om, i varje fall för stunden, som om Sverigedemokraterna har valt den högra sidan i politiken, att det är där man tänker sig. Som du känner det moderata partiet, skulle det vara okej för det moderata partiet att regera, men kanske ha då en budget över ens kommelse med Sverigedemokraterna i riksdagen? Eller skulle det bli konvulsioner i Moderaterna?
Alltså, om det skulle bli riktigt samarbete, det tror jag är svårt att tänka faktiskt. Förhandlingar är en annan sak. Kan man tycka det att vad är skillnaden mellan det? Ja, den är flytande naturligtvis. Va? Men alltså inget fast samarbete. Det tror jag inte tiden är mogen till. Och jag tror dessutom att det är inte bara liksom en vad som är politiskt korrekt i samhället. Va? Utan det finns många frågor där man faktiskt skiljer sig väldigt mycket åt. Ja. Europafrågan, NATO. Dessutom så finns det alltså ett frågan om Sverigedemokraterna verkligen duger till att ta liksom att regera landet tillsammans med. Alltså, som nu som Jimmie Åkesson var nere i Turkiet.
Mm.
Så där gör man inte. Va? Det är för mycket trumpism över det hela helt enkelt fortfarande.
Men är det inte så man kan ställa sig frågan också om Sverigedemokraterna vill?
Nej, alltså, men Sverigedemokraterna är på ett sätt en besvärliga sits. För att visst, de skulle naturligtvis kunna rösta ner en moderat regering. Låt det ske, så jag hör då i så fall. Låt det ske. Det är, då vet ju väljarna det här, va? Att det var de som släppte fram en socialdemokratisk.
Mm.
Man ska komma ihåg en sak, det är att Sverigedemokraterna har haft en väldigt lätt resa på ett sätt här. De har alltid stått utanför, ingen vill ha med dem att göra. Det är bara att fortsätta växa. Det är bara att vara i opposition, man behöver inte välja sida i någon fråga. Men det där kommer att förändras.
Mm. Jag har ju i många, många år inte propagerat för, men nämnt i flera olika sammanhang att ett naturligt regeringsspråk är ju faktiskt Socialdemokraterna och Moderaterna. Mer förr när de var större. Det vill säga att de representerade mer än 50% i riksdagen. Det är ju högst tveksamt om man gör nu. Och du har ändå i de stora tunga frågorna där, ska jag väl säga, så finns det en, alltså som är viktiga för att Sverige fungerar, så finns det en nykterhet och en samsyn och ett förnuft som ändå.
Ja, men det tror jag syns nu också alltså i coronakrisen. Jag måste säga detta, jag är väldigt kritisk mot vad regeringen har gjort eller snarare inte har gjort så här långt. Mm. Men jag tyckte ändå det, alltså man hör på Magdalena Andersson och Elisabeth Svantesson, så är det ändå det att de pratar klarspråk med varandra, va? Men man har liksom en förståelse för att man borde komma överens.
Mm.
Det tror jag är väldigt viktigt i ett sånt här läge. Däremot, om vi skulle tänka oss en regeringskoalition, va? Ja, det skulle nog bli framförallt förödande för Moderaterna.
Mm.
Man kan inte detta, men man har äntligen lyckats stoppa väljarflykten till Sverigedemokraterna. Va? Då kan man inte göra någonting sånt här.
Men är det så, saknar de borgerliga och Moderaterna då i första hand, alltså en maktinstinkt, har man inte den genen riktigt? Alltså jag tänker det, när man hade efter förra valet här, så hade man ju 60-40, med de siffrorna avsattes ju Stefan Löfven som statsminister först, och Andreas Norlén valdes som talman, alltså Moderaten här från Norrköping, med ungefär samma siffror.
Mm.
Vi fick en budget liksom som var borgerlig, och men ändå misslyckas man med att få till en regering.
Nej, det verkar vara en evig förbannelse. Ja, det ligger lite i vad du säger. Ligger lite i vad du säger. Socialdemokraterna är alltid mycket bättre på att söka makten för egen del. Och det märkte vi ju nu i senaste regeringsbildningen också, för Stefan Löfven helt enkelt bara väntade ut de andra, var igång inga klara beskedet något håll, och sen så var alla utmattade, då fanns det där alternativet.
Ja.
Men jag tror också detta är en anledning till att just idag, varför det går så dåligt för Socialdemokraterna. Och det är en ny situation, att vilket jag tror beror i sin tur på detta att de flesta socialdemokratiska väljare inte vill ha några stora förändringar. Va? Utan de, man vill makten för dess egen skull, men då ska det också vara på ungefär samma. Och att den här är ju faktiskt i vissa stycken en mer borgerlig politik. Alltså, det är lättare på ett sätt att förklara den här från vänster missnöjet med det nuvarande styret helt enkelt. Och då frågar man sig, men varför ska det vara på det här viset? Och det är ju skillnad mot, från moderat håll så skulle man då kunna säga, vi får igenom det här och så får vi backa på de här punkterna. Men man har en reformplan, man vill förändra någonting. Socialdemokraterna är ju det i meningen det mest konservativa partiet. Man vill inte förändra någonting. Och så länge man har den inställningen så kommer ju väljarna också att vara extremt motståndare mot alla typer av, som man uppfattar, försämringar, vilken riktning det än är helt enkelt.
Men det speciella skulle jag vilja säga med Socialdemokraterna är att det är ju det stora regeringspartiet om över 70 år, de sista 100 åren. Och under de åren har ju Sverige förändrats enormt. Alltså ett ganska marknadsliberalt samhälle på många sätt och vis. Alltså frihandel, export, välfärd, reformer. Många väldigt liberala reformer, alltså på individplanet. Så där hur man styr mycket i, och så. Och när man väl är i regeringsställning, det är liksom det jag menar. Man skäller ofta på Socialdemokraterna. Man säger man gör allt för makten. Ja, det är självklart tycker jag. Men makten är ju inte bara ett självändamål. Utan det är ju där man kan göra någonting också.
Jo, men det måste vara vilja göra någonting också. Det jag ser, att det finns ingen vilja att göra någonting i någon riktning. Man får ju intryck till att den här januariöverenskommelsen, det är väl egentligen bara Center som tycker att den här är något sådär. Alla andra är egentligen rätt motvilliga till det här.
Jo, men den, alltså, jag ser den mer som en maktformel. Det kommer inte att hända någonting efter värnskatten. För allt som inte Vänsterpartiet vill ha, det kommer riksdagen att säga nej till.
Ja,
det kan vi ju se. Ja, visst. Så det blir inget mer av detta. Men det är en maktformel och Socialdemokraterna är regeringen och Moderaterna är opposition.
Så är det ju naturligtvis. Och det är inte oväsentligt. Det är intressant att du resonerar precis på det viset. Va? För det är typisk socialdemokrat. Ja. Det är inte fel. Det är inte fel. Alltså det finns ett egenvärde i makten också. Va? Men det förr eller senare kan det ju kosta. Och det är klart att nästa val, vad kan Sverigedemokraterna plötsligt vara största parti? Socialdemokraterna ner på 20. Och då har jag ändå inte räknat in vad som kommer att hända nu i effekterna av coronasmittan. Det är klart att då håller inte det gamla sättet att resonera längre. Men det kan vara väldigt svårt att ta in. Alltså jag ibland påminner Socialdemokraterna lite grann om högern för 100 år sedan. Att man hade haft vana att det var ju vi som styrde landet. Har gjort så i decennier. Och sen förändras förutsättningen. Men man kan inte riktigt ta in att det verkligen är på det. Det borde nog egentligen vara vi helt enkelt. Eller så blir man gnällig. Svenska 20-talshögern var oerhört gnällig.
Men man kan ju säga så här också, Hans Stig som politisk redaktör på NT. Att man säger att det borde varit vi, sa ju den gamla högern när Socialdemokraterna kom. Men det slipper Socialdemokraterna säga, för man kan säga att det är vi. Det är ju Socialdemokraterna som styr.
Ja, det kan man. Man hade ju en del borgerliga regeringar under mellankrigstiden.
Ja,
inte för att de fungerar något vidare, va? Men dock gjordes olika försök. Va? Vi hade ju faktiskt kosackvalet också. Men det var ju liksom också undantag egentligen. Men så är det. Naturligtvis de fortsätter att styra. Va?
Ja.
Men det är klart att man kommer en gräns neråt när det inte går längre. Och man kan säga att Socialdemokraternas problem är det att man, hur det än har varit, så har man varit störst. Och man har dessutom haft en position i svensk politik som gjort att man har haft förhållandevis lätt åt bägge hållen. Va? Men det är inte säkert att hålla i sig hur länge som helst.
Hans Stigson, politisk redaktör på NT. Klockan har tickat på. Jag skulle bara vilja be dig och säga någonting om min sista fråga här som jag har i huvudet. Vad tror du? Valet 2022. Kommer det att ända i en moderat statsminister?
Ja, det tror jag. Det är med risk för att spår i kaffesumpen, så tror jag det.
Tusen tack för att du kom hit, Hans Stigson.
Tack så mycket.
Hej då.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.